när mina föräldrar åkte iväg på en resa så hade vi barnvakt och jag ville inte äta barnvaktens mat. Så jag tog en pao som min mamma hade gjort från frysen. Så här smög och åt liksom en frusen pao.
Någon sorts pao-glass.
Ja, exakt. En pao-glass liksom.
Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör en speciell. Med mig, Mia Molson Jeffrey.
Med mig, Jonas Gillberg.
Och med mig, Sally Wahlstedt.
Nu tänker jag ställa en fråga till er som lyder ungefär så här. Tror ni att ni har valt yrke utifrån vad era föräldrar gjorde och hur ni växte upp?
Jo, men det har nog absolut spelat in. Tänker jag. Det är ingen av mina föräldrar som är journalister, men jag har ju också, däremot så har jag tydliga barndomsminnen från när jag rymde från dagis när jag var kanske 4-5 år. Och jag och min dagisbästis Bella klättrade över staketet och gick med bestämda steg mot biblioteket där min pappa jobbade. Och där var ju då tanken att vi skulle spendera resten av dagen med att ligga i soffan och läsa Bamse-tidningar tills dagen var slut och vi fick åka hem och leka.
Och nu sitter du och gör tidningar istället.
Exakt.
Fattar. Vad säger Miriam då?
Ja, jag skulle säga att jag är en produkt av mina föräldrar. Min pappa utbildade sig till civilekonom, min mamma till journalist och jag har ju faktiskt examen. Jag har både en civilekonom, magister och en journalistexamen från,
oj.
Från journalisthögskolan. Så ja, det var ju min mammas dröm att bli journalist. Och hon tog examen, jobbade lite grann men lämnade ganska snabbt. Så ibland har jag funderat på om journalistdrömmen är hennes och jag har tagit över den eller om den är min. Men jag känner ändå att jag uppfattar den ju hela vägen som att den var min, så att säga, att den är min. Så jag ägde den ändå, tänker jag.
Ja, för jag upplever inte att jag är kanske samma produkt av mina föräldrar på samma sätt. För min pappa var ju bonde, slash lantbrukare, slash allt sånt, skogsbrukare. Och min mamma var någon sorts hushållslärare. Så när jag började göra tidningar som typ 10-11-åring, så vad fanns det liksom inte riktigt någon koppling bakåt i tiden i sånt. Men den personen som vi har som dagens gäst känns ju som en väldigt tydlig produkt av sin uppväxt.
Absolut. Den här veckan så är det Karin Lej som är gäst i podden. Och idag är hon kokboksförfattare, hon är matprofil, har populära konton på Instagram och driver en blogg. Hon skriver ju väldigt mycket om maten som hon själv växte upp med. Hon har föräldrar från Taiwan, så det är den maten som står i fokus. Och hon är ju vad hon själv kallar då ett restaurangbarn. Hennes föräldrar kom till Sverige och hennes pappa började jobba på en kinesisk restaurang i Stockholm. Och sen under hela hennes uppväxt så har föräldrarna drivit olika restauranger. Allt ifrån liksom klassiska kinakrogar till sen när de då flyttade till Malmö 89 så startade de en japansk restaurang.
Det var då, Osaka Inn.
Exakt.
Ner på Södertull. Som, om jag minns rätt så låg den väl på den sidan där Beyond Us och Fish and Chip Shop och sånt ligger nu.
Ja, för när de startade så var ju hela det japanska köket ganska nytt i Sverige. Det är, men vi pratade i avsnitt bland annat om ett klipp från TV4 när de är hemma eller de är på plats i restaurangen och den här reporten är liksom storögd över hur Karins pappa lagar sushi.
Lite pepparrot.
Pepparrot.
Och så lägger du riset i räkan.
Mm. Det är så tydligt att det är något helt nytt. Och det var väl kanske inte helt enkelt att vara pionjärer på det sättet. Hon har ju pratat om det här att under sin uppväxt var hon lite försiktig med att prata om vad de käkade hemma och rädd för att folk skulle tycka att det var konstigt med den här klassiska taiwanesiska maten som de lagade.
Och nu vill alla ha det.
Nu vill alla ha det och hon har byggt sin karriär på att dela med sig av just den maten.
Spännande. Ska vi ta och lyssna på Karin Lej?
Det gör vi. Vilken perfekt kör. Välkommen till Malmö Darlings, Karin Lej.
Tack så mycket.
Jag tänkte ju att som den matprofil du är så ska du få 3 korta snabba frågor på temat mat för att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre.
Ja.
Är du redo?
Jag är redo.
Vilken maträtt har du lagat absolut flest gånger?
På senaste tiden är det kyckling med scallion oil och ingefära. Mm.
Det låter väldigt gott.
Det uppskattas av hela familjen, så det är därför en sån lätt rätt att bara köra på.
Vilka produkter har du alltid i ditt kök?
Då är det kinesisk rostad sesamolja, svart risvinäger och soja. Med mera.
Det är inte det enda som står i ditt skafferi.
Nej, den är en rätt stor samling nu.
Och vad är ditt första starka matminne? Har du något sånt?
Ja, ett minne som jag kan minnas själv. Vissa minnen är så här som man har fått återberättat till sig. Att jag liksom fick att när jag hade barnvakt så när mina föräldrar åkte iväg på en resa så hade vi barnvakt och jag ville inte äta barnvaktens mat. Så jag tog en pao som min mamma hade gjort från frysen och gnagade på den så här direkt, så här smög och åt liksom en frusen pao istället för liksom lagad mat.
Någon sorts bao-glass.
Ja, exakt, en bao-glass liksom. Men det som jag själv kan minnas är väl mycket att vi familjen gör dumplings tillsammans. Att mamma samlar oss och vi får hjälpa till med dumplingsar.
Mm, men jag har ju följt dig på Instagram och läst din blogg i flera år. Och där är ju mycket av det som har fångat mig är just hur fint du har beskrivit just vilken betydelse mat har i din familj. Och, ja, men du är ju uppväxt på restauranger till stor del. Kan du inte berätta lite? Hur kommer det sig?
Ja, precis. Mina föräldrar kom ju till Sverige slutet av 70-talet. Pappa kom ju som för att jobba på kinesisk restaurang som kock. Och så de första 10 åren de bodde i Sverige så dels så jobbade de ju på restauranger och sen så öppnade de egna, så vi flyttade runt rätt mycket när jag var liten. Fram tills 89 då öppnade pappa en japansk restaurang i Malmö vid Södertull. Och för att han är egentligen japansk skolad kock från Taiwan.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vad var det för sorts restauranger som dina föräldrar hade drivit innan de då gick tillbaka till den här japanska?
Ja, innan dess var det ju väldigt den traditionella kinesiska krogen som nästan blivit svensk, en del av svensk husmanskost också. Liksom. Med tre små rätter och biff med bambu och friterade vårrullar och räkor och sådär. Så att, men min pappa kände att amen, han vill jättegärna tillbaka till det japanska, så han öppnade restaurangen här i Malmö som heter Osaka Inn.
Mm, och den drev de under över ett decennium i Malmö?
Ja, från 89 till början av 2000-talet hade vi restaurangen. Så bytte vi namn lite efter ett tag till gourmet faktiskt. För att det var inte riktigt sushi och japansk mat överlag var ju inte riktigt så etablerat. Eller var inte etablerat i Sverige. Så att varje... Jag kommer ihåg att när jag serverade sushi nästan varje gång fick man ju ha en genomgång med wasabin, hur man doppar fisken eller sushibiten och vad sushi är eller hur man håller i pinnar. Så att väldigt många, ja, det var väldigt mycket så här, utbildande och info till gästerna faktiskt där i början.
Jag vet att jag... När jag satt och liksom scrollade tillbaka i dina arkiv inför den här intervjun, att jag hittade något gammalt TV4-klipp, tror jag det var, när de gör något inslag 92 på restaurangen och din pappa ska visa hur man lagar sushi. Och, ja, men det är så tydligt att liksom, både den här reporten och kanske då många som tittar också har ingen relation till sushi överhuvudtaget. Utan jag sa, oj, jaha, nu lägger du på en räka och...
Lite pepparrot.
Pepparrot.
Sätter på räkan. Och så lägger du riset i räkan. Så.
Då sitter vi alltså i det här tatami-rummet. Det här vackra japanska rummet. Och Li har kommit in med den här underbara båten. Tack så jättemycket, Li.
Varsågod.
Tack. Och då ska jag sätta tänderna i det här.
Det känns ju väldigt långt bort nu. Men...
Precis. Ja, nu är det vi... När vi det var ju väldigt mycket såhär, oh, råfisk, det vill vi inte ha. Och sen så var de japanska, de andra rätterna som vi hade, som ja, folk är mer vana vid nu med teriyaki och udon och så. Det var ju inte lika vanligt, så att det blev ju att vi fick, pappa fick ju lägga till kinesisk mat i menyn. Så därför tänkte han att han bytte namn till gourmet istället, så att det inte skulle vara bara så här kopplat till Japan och sacka in.
Hur har du format dig då att växa upp på den här restaurangen under så många år?
Ja, det har format mig rätt mycket. Ja, dels, det är ingenting som jag tänkte på när jag växte upp, men maten, just att det har varit så stor del av mitt liv, så söker jag mig tillbaka till det. Och sen så har familjen, det vi pratar om när vi ses är ju om mat och vad ska vi laga, vad ska vi äta nästa gång, eller oh, nu har vi den här råvaran, vad ska vi laga av det? Så att det är min familj sätt att umgås och prata om mat. Och sen så ju äldre jag blir, desto mer tänker jag tillbaka och fundera också på vårt familjens ursprung, mitt ursprung, min koppling till maten och till den taiwanesiska kulturen. Så, och just att jag har det här matintresset, så blev det att jag gärna ville jobba mer med maten på olika sätt.
Hur skulle du säga, om man blickar då tillbaka till lilla Karin som sprang runt på restaurangen som barn. Hur såg en dag ut? Vad var det som hände där?
Ja, oftast var det ju på när jag inte började hjälpa till än, så kunde dagen se ut för att vi åkte med ut på morgonen på helgerna, och då brukade det först vara ett stopp på möllan, handla lite grönsaker och grejer till restaurangen. Och sen så var det en hel dag på restaurangen, ungefär från 10-tiden till ibland 11. Sen så när vi hade karaoke kvällar kunde vi komma hem vid 3-4 på natten. Och då var det ju att vi... man hjälpte ändå till lite. Jag kan inte riktigt säga när man började hjälpa till, eller tro att man hjälper till. Men att så här, gå och hämta det här, eller gå, ställ undan någon rena disken, eller gå och hämta någon back, eller så här, gå och hämta några flaskor. Och sen så var det ju mycket faktiskt att vi sprang runt mellan de andra kinesiska restaurangerna. Så vi låg vid Södertull, så att jag sprang till Mandarin House där jag hade kompisar och jag sprang till Chinatown och ibland gick vi till Qinlong. Så att det var ett stråk med restauranger som vi liksom gick till. Min Bullerby.
Ja, men verkligen. Det låter verkligen som restaurang Bullerbyen.
Precis, det var lite så åt man ju. Ibland var så här, men då vi äter det liksom vid lunchtid, man leker vid någon restaurang så fixar någons förälder sen maten åt den och sen så går man dit, kan man få fika. Så vi sprang runt rätt mycket runt bland restaurangerna.
Idag så är du ju kokboksförfattare och du har massa följare på sociala medier som vill läsa dina recept och jobba med mat. Men hur gick det till när du började gå den vägen och började skriva ner recept överhuvudtaget?
Då var det mycket för att jag ofta frågar mina föräldrar, hur lagar man det här? Och de har ju ingenting nedskrivet och allting är i huvudet och allting ska... Ja, men smaka dig till det, eller du får ju, det beror på och sådär. Och eftersom jag inte har testat göra rätterna själv, men man har ätit det så mycket, så bara, men jag vill ju lära mig göra det, och det är svårt att höfta första gångerna, så att jag startar och skriver ner det så att vi själva har dem. Jag var föräldraledig och kände att men nu är det dags. Då var jag hemma mycket hos min mamma, med mina föräldrar också. Så bara, men det är dags nu att verkligen få ner det och skriva ner det. Och lite på det spåret. Och sen så vill jag göra mer och mer av det. Och det tar mer och mer tid. Jag vill berätta mer och mer. Så att det blev att jag hade som mål då och dröm att jag vill jobba med mat på heltid på olika sätt, med workshops och receptskrivande och kunna få berätta historier och så.
Och det gör du idag. Men då kan man säga att det började nästan som ett projekt för er i familjen, att bevara de här recepten och allt det som funnits i familjen sedan tidigare. Och sen visade det sig att folk tyckte också att det var väldigt kul att få följa med på det där.
Ja, mycket det. Jag jobbar ju som kommunikatör innan. Så att få berätta och visa det med text och bild och visuellt. Liksom det är ändå någonting som jag tycker... någonting som jag jobbar med innan. Så att det är kul att kombinera detta med mitt matintresse också.
Men du har ju också släppt en kokbok som nu kom ut för ett drygt år sedan.
Ja, precis.
Kan du inte berätta lite hur den idén växte fram till Dumplings and Dim Sum, som ju boken heter?
Faktiskt så det började med att när jag började med bloggen och så här, så ganska snabbt liksom skrev ner målet att så här, jag skulle vilja göra en kokbok, för att när jag kollade så var det rätt länge sedan en kinesisk person hade skrivit en kokbok om kinesisk mat så att, i Sverige. Så att jag kände så här, men det är väl dags nu att jag får lyfta vår mat och berätta om den och få med våra historier som svensk-taiwaneser. Boken handlar ju om dim sum och dumplings är ju kan vara en typ av dim sum som finns. Och dim sum är ju egentligen smårätter som brukar förknippas med det kantonesiska köket, men nu finns det ju väldigt... Det har ju spritt sig, så att det äts ju i Taiwan och inom det kinesiska köket. Och allting från, det finns ju allting från de här små baos till fluffiga baos till dumplings och sötsaker. Och det finns jättemycket. Så, och många av rätterna i boken är ju... någonting som jag, det är favoriter som jag haft, som jag har vuxit upp med, ätit både hemma och när jag har varit liksom och ätit dim sum på restauranger.
Vad skulle du säga är största skillnaden mellan, vad ska man säga, det kinesiska köket och det taiwanesiska köket? Finns det några tydliga skillnader?
Ja, Det är ju väldigt mycket influenser från Kina, absolut. Det är ju stor inflyttning av kineser, så att det finns ju väldigt mycket influenser. Men jag tror att vad man skulle se som mer taiwanesiskt, det är ju kanske att det är väldigt mycket skaldjur och kanske mer risnudlar och fisk och skaldjur mer än kanske andra proteiner. Och sen så väldigt mycket grönsaker, picklade grejer, fermenterade grejer. Mm.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu har det ju gått, ja, men som sagt, ett drygt år sedan boksläppet. Har du påverkats på något sätt av att nu vara kokboksförfattare?
Jag vet inte riktigt. Det är ju klart ett jättestort så här, delmål för mig. Och jag är jätteglad att jag har fått göra detta. Och det har ju absolut öppnat upp till fler, lite mer intresse för det jag gör. Och förhoppningsvis kanske lite fler samarbeten.
Jobbar du på något nytt projekt nu eller vad gör du just nu?
Nu är det ju, jag har ju fått till exempel hålla i workshops. Både berätta om dumplings eller om kinesiska och taiwanesiska smaksättare. Och att jag får göra lite så här takeovers eller menyer på restauranger. Så att jag kan laga min meny och servera gäster som pop-up.
Jag tänker både på det här klippet som vi pratade om innan. Från TV4, när din pappa visar hur man gör sushi. Men också något äldre blogginlägg som jag hittade på din gamla blogg. Där du skrev om att när du var liten så under en period så ville du gärna inte prata om maten ni åt hemma för att av rädsla av att folk skulle tycka det var konstigt till exempel. Och nu egentligen ditt yrkesliv byggt på att dela med dig av just den maten som ni åt hemma när du var liten. Är det någon sorts revansch på det där?
Det kan man nog säga faktiskt. Och just att jag tror att när jag var liten så hade inte vi riktigt de verktygen till att försvara oss när man fick något sånt. Ni äter hund eller ni äter, eller alla saker som man kan få höra. Man visste inte riktigt hur man hade inte riktigt verktyg för att hantera det. Men ju äldre jag blir och desto mer jag lär mig om den taiwanesiska kulturen och så känner jag mig mer stolt och mer trygg i att berätta det. Plus att det känns som jag kan ge mina barn verktyg också att hantera det eller att förstå det.
Är det någon skillnad idag eller vad får du för reaktioner nu när du delar med dig av de här recepten och den här maten?
Jag tänker de flesta som följer och är intresserade är ju genuint intresserade. Sen så finns det ju då och då kan det ju ändå komma mycket mindre nu, men att man får en grön illamående emoji om man lägger upp någon maträtt som folk inte är vana vid. Och jag försöker ju ibland försöker jag berätta om ingredienser och vad det är och visa och försöka beskriva smaken. Men det är så svårt för att vissa saker är verkligen, men det smakar ju som det. För att jag har vuxit upp med det så jag kan inte riktigt vad smakar det som kan jag få fråga som. Men det smakar ju till exempel century egg. Ja. Men det smakar ju century egg. Det är så svårt och jag kan inte hitta någonting som den är lik inom den det som kanske de flesta känner till. Så det är en utmaning, men det är roligt också. Och jag hoppas att jag kan väcka nyfikenhet eller förståelse. Så behöver man ju inte gilla det, bara för att jag skriver om det. Men att man kanske inte... Så att man ändå vet vad det är man ser och inte reagerar på det sättet. Och att bara förstå att det för någon annan är det värdefullt eller gott. Så att, ja.
Stort tack, Karin, för att du velat gästa Malmö Darlings. Det har varit jättekul att ha dig här.
Ja, tack så mycket, Sally. Det var jättekul att prata med dig.
Du har lyssnat på Malmö Darlings med Karin Lej. Det här är en podd från Sydsvenskan som produceras av Sally Wahlstedt och klipps av Gustav Wirtén. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Håll utkik efter nya avsnitt där du lyssnar på poddar. Stort tack för idag. Hej då!